God morgon, kära vänner. Roligt att se er. Jag tänkte ska prata idag om ett ord som möter oss på i stort sett varje bibelsida. Och det är ordet tro. Ett av stororden i Bibeln. Men tro är ju också någonting som inte bara gäller den kristna livet. Utan tron är egentligen någonting som präglar i stort sett allting vi gör i livet. Vi förhåller oss till saker och ting utifrån tro. Du kanske har satt in pengar på banken någon gång. Du tror att de finns kvar när du vill ta ut dem. Men du ser dem inte. Jag bor under veckorna i en fastighet, en hyresfastighet, och här om året så monterade man in en hiss i fastigheten. Och jag råkade komma precis när det var klart och hantverkarna skulle testa hissen. Och de lastade den full med cementsäckar. Så jag frågade hur det hade gått. Jojemensan, vi lastade in 850 kilo i hissen och den är godkänd för 800, så det är god marginal. Så att jag får väl ha tro att hissen håller när jag åker i den. När det gäller den kristna tron, eller vårt kristna liv, så fäster vi ju framförallt vår tro på löftena som vi har angående Jesus Kristus. Det som är det glada budskapet för oss, evangelium. Vi läser i första Thessalonikerbrevets första kapitel om hur detta budskap kom till dessa människor en gång som aldrig tidigare hört talas om Jesus. Och Paulus, han skriver sedan till dem att ty vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den heliga ande och av full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Och ni blev våra efterföljare, ja Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den heliga ande ger. Tron, ordet kom till dem och de tog emot det och det gav dem full visshet. Och de hade en sådan tro att de också stod fast vid den under, som det står, svåra lidanden. Det kristna troslivet är ju sådant att vi lever i tro här och nu. Tron berör vårt liv idag. Men det berör också vår framtid. Vi har ett hopp för framtiden. Och vad gäller det hoppet så skriver Paulus i Romarbrevet 8 kapitel. Början på 24 versen. I hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Vad gäller hoppet så berör det framtiden. Men som jag sa nyss, att tron är inte bara för framtiden. Den är för nuet. Den är för idag. Den berör livet som vi lever just nu. Och tron, den berör vad vi inte kan se. Jag skulle vilja tillägga oftast. För det finns ju också människor som har fått uppleva saker och ting med sina öron och med sina ögon på ett mycket påtagligt sätt. Men för det allra mesta, och jag tror för de flesta av oss, så berör tron vad vi inte kan se. Och Bibeln säger något märkligt om tron i Hebreerbrevets 11 kapitel. Där säger att tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. En visshet om det man inte ser. Och sen så fortsätter Hebreerbrevets 11:e kapitel med att redogöra för människor som har levt i tro och där deras liv och handlingar har formats utav tron. För det är ju så med tron att den är ju så funtad att tron ofta får styra våra handlingar. Det är aktivitet kopplad till vad vi faktiskt tror på. Både i det kristna livet, men som jag sa förut också i allmänhet i våra liv. Tron är ju sån att den har en grund, en rationell grund. Vi tror på vittnesbördet om handlingar i historien som har ägt rum i tid och rum. Tron har en rationell grund, den är förnuftig. Men den har också en övernaturlig aspekt. Denna vissheten som vi läste om i Hebreerbrevet, att den är en visshet om det vi inte ser. Och som vi hörde också i det som Paulus skrev till Thessalonikerna, att de tog emot det med en visshet som den heliga ande gav. Det finns en övernaturlig aspekt i tron, att den är något som ges oss av Gud genom den heliga ande. Men fast denna tron är en gåva och ett verk av anden, så är och har också människan, den kristne, ett ansvar att vårda tron. Att vårda tron. Och Paulus igen, han skriver till sin lärjunge och pastorn Timoteus. Han skriver att sträva efter tro. Och han fortsätter med att säga: kämpa trons goda kamp och grip det eviga livet. Kämpa trons goda kamp. Så att tron är inget bara automatiskt. Det är som jag sa, det är en gåva. Men det är också en viljemässig aktivitet. Kämpa trons goda kamp. Och det är det som jag vill göra till huvudsakliga ämnet för dagens predikan. Kämpa trons goda kamp. Och jag vill åskådliggöra denna trons kamp med att ge en förebild. En människa, en biblisk förebild. Och det är en person ifrån Gamla testamentet, men som i det Nya testamentet ofta lyfts fram som förebilden framför alla andra när det gäller troslivet. Och det är Abraham, patriarken Abraham. Det står att, så rakt på sak, att Abraham trodde Gud. Ja. Hur Abraham lärde känna Gud så han kunde tro på honom är inte så där jätteklart hur Gud uppenbarade sig. Det står vi möter ju Abraham i första Moseboks, först i 11:e kapitlet och sen på riktigt från och med det 12:e. Och där står det att Herren sade, och så kommer vad Herren sa till Abraham. Och står lite längre fram att Herren uppenbarade sig för Abraham och sade. Det finns inget som tyder på att Abraham hade någon synlig uppenbarelse. Men på något sätt så hörde han Guds röst. Och detta förhöll sig Abraham till. Detta trodde han på. Det styrde hans handlingar och hans liv. Någon kanske säger så här att om jag fick se Jesus, oj vad jag skulle tro. Men jag vill mena att tron står inte nödvändigtvis i proportion till vilken uppenbarelse du har fått. En del har inte fått så mycket uppenbarat för sig, men har en väldigt stark tro, och vice versa. Tänk på Elia som han fick vara med om på berget Karmel, hur Gud gjorde det fantastiska undret när han tände den offereld efter det att när Elia bad Gud om att detta, när han kämpade mot Baalsprofeterna och han hällde vatten över altaret och veden och alltihopa, och sen kom elden och allt bara brinner upp. Strax efter, inte långt efter det, så sticker Elia svansen mellan benen och flyr för sitt liv av rädsla för kungen och drottningen. Han hade fått mycket uppenbarat för sig, men han sviktade i tron. Tänk på Petrus. Han var med Jesus på förklaringsberget och fick se Jesu härlighet. Men inte långt efter så förnekar han Jesus. Så tron står inte nödvändigtvis i proportion till vad man har fått uppenbarat för sig och vad man har fått uppleva. Många som hörde Jesus då han vandrade på jorden och såg alla under han gjorde trodde inte. Och så är det också med människor idag som kanske har fått se under eller uppleva under i sin närhet, men som inte heller tror eller vill tro. Men vad helst det var som Abraham fick uppenbarat för sig, så trodde han. Och här är vad han trodde på. Nu ska jag läsa ifrån första Moseboks 12:e kapitel. Herren sade till Abraham: gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Abraham hade åtminstone tre stora trosutmaningar i sitt liv. Två stycken kan vi säga av dessa krävde en aktiv handling ifrån Abraham. Han måste förhålla sig och handla på det han trodde på. Den tredje trosutmaningen krävde väntan. En tålmodig, trosfylld väntan. Ska ta de här tre. Den första trosutmaningen, det var när Gud säger till honom: gå ut. Gå ut ur ditt land, från din släkt och från din fars hus. Detta var för, detta är alltså för ungefär 4000 år sedan. Idag så reser människor över hela världen och arbetar och bosätter sig. Vi tycker inte det är så konstigt med det. Men jag tror att om vi försöker bara lite grann sätta oss in i den tidens situation, där man hade en stamkultur och där de fränderna och stammen gav skydd och säkerhet i en farlig och osäker värld. Att lämna denna sammanhang kunde innebära fysisk fara och ekonomisk ruin. Och Gud säger till Abraham: gå ut ur ditt land, från din släkt och från din fars hus. Abraham hade alternativ här. Han kunde stanna kvar med sin släkt och sin fars hus. Han var förmodligen ganska rik och välbeställd, och han kunde ha haft förutsättningar att öka på sin rikedom, bygga vidare på sin säkerhet, sin trygghet, ta det säkra för det osäkra. Det andra alternativet var att tro på Gud och handla därefter. Det fanns, som jag sa, goda anledningar att stanna kvar. Men det löfte som Abraham hade fått, det var detta: att i dig skall alla släkten på jorden bli välsignade. Det är en antydan om en världsvid räddning och en världsvid välsignelse. Och Abraham, han grep löftet. Han, kan vi säga, grep det eviga livet. Detta som ju vi läste ifrån Paulus brev till Timoteus. Han kämpade trons goda kamp. Och vi läser därför i versen efter det här jag läste om Guds uppmaning till Abraham. Så står det att Abraham begav sig iväg som Herren hade sagt till honom. Och Hebreerbrevets författare kommenterar det med orden från Hebreerbrevets 11:e kapitel, 8:e versen. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv. Och han begav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. Detta var Abrahams första trosutmaning. Det var, som jag sa, det krävde en aktiv handling. Den andra trosutmaningen, den gällde löftet om en avkomma. Den fanns ju redan, det löftet fanns ju redan antytt i Guds ursprungliga uppmaning till honom. I första Mosebok 12, där han säger att jag ska göra dig till ett stort folk. Och som sagt, Abraham drog ut, han kom till Kanaan och åren gick. Och Abraham började väl undra lite hur det skulle gå med det där löftet. Och då står det i kapitel 15, första Mosebok, att därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Han sa det: frukta inte, Abraham, jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. Men Abraham sa: Herre, Herre, vad ska du ge mig? Jag går ju bort barnlös och arvinget till mitt hus är Eliezer från Damaskus. Abraham sa vidare: se, mig har du inte givit någon avkomma. En av mitt husfolk kommer att ärva mig. Men Herrens ord kom till honom: denne ska inte ärva dig, utan en som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. Sedan förde han honom ut och sa: se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem. Och han sa till honom: så ska din avkomma bli. Och Abraham trodde på Herren, och han räknade honom det till rättfärdighet. Ja, under den här tiden som Abraham väntade, och det skulle bli mer väntan efter också detta löfte som jag läste. Abraham väntade från det att han lämnade sin faders hus till detta löfte gick uppfyllde, så väntade han i 25 år. Från han var 75 år till han blev 100 år. Och under tiden så kämpade han trons goda kamp. Vid ett tillfälle så försökte han visserligen i egen kraft att uppfylla Guds löfte när han avlade en son med tjänstekvinnan Hagar. Men det var inte enligt Guds löfte. Abraham lyssnade på sin fru och det blev fel. Jag tycker att för det mesta att man ska lyssna till sin fru. Men här blev det inte bra, och Sara hon ångrade det sedan också. Hur kan jag säga detta att Abraham kämpade trons goda kamp under de här 25 åren? Ja, jag kan säga det utifrån Nya testamentets kommentar till Abraham. Det är ju så att anden, den helige ande som har gett oss första Mosebok, han har också gett oss Romarbrevet. Och där står ett textsammanhang som jag vill att ni verkligen ska lyssna noga till. För detta är tror jag, essensen av vad jag vill säga idag. Jag läser från Romarbrevets 4:e kapitel med början på 17:e versen. Så står det skrivet, till fader för många folk har jag satt dig, den syftar på Abraham. Och det är han, alltså Abraham, inför Gud som han trodde på. Honom som gör det döda levande och kallar på det som inte är som om det vore till. Det här är alltså beskrivning av den här situationen när Abraham går där barnlös. 75, 80, 85, 90, 95 år. Där allt hopp var ute, trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk, som det var sagt. Så talrika ska dina efterkommande bli. Han sviktade inte i tron, då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var då omkring 100 år, och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte, utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Ja, här fanns i Abrahams liv och i hans situation, vi kan säga, två motstående krafter. Det står att han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han tänkte på att Saras moderliv var dött. Detta var en del i hans trosliv, kan man säga, eller i hans troskamp. Men så står det också att det talas om det som var sagt. Det som var sagt, så talrik ska din efterkommande bli. Det talas om Guds löften, vad Gud hade lovat. Och detta var den andra delen i Abrahams troskamp, i hans trosliv. Vad tänker du på? Vad är det som får dig att ifrågasätta Guds löften? Vad är det, så att säga, motkraften i ditt trosliv, i din troskamp? Abraham, han kunde som sagt varje dag se på sig själv att hans kropp saknade livskraft. Han kunde se att Sara var gammal. Hur motverkade han dessa krafter? Ja, det står som sagt att Gud som han trodde på, där allt hopp var ute, trodde han. Det står, han sviktade inte i tron. Han sviktade inte i tron när han tänkte på att han själv var gammal och saknade livskraft. Det står att han tvivlade inte i otro på Guds löfte. Och att han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. I viss mån gjorde Abraham ett val. Ett val att hålla sig till Guds löften. Och att inte svikta i tron, utan att kämpa trons goda kamp, att sträva efter tro. Det är också så här att tron växer när den får jobba. Precis som om du går till gymmet för att du vill att dina muskler ska växa, så måste de jobba mot ett motstånd. Vad jobbar din tro med? Och det står att Abrahams tro, att den blev allt, att han blev allt starkare i tron. Jag hade en god vän som för många år sedan kom till mig och sa, vad är din trosfaktor just nu? Trosfaktor? Ja, Vad är det liksom som din tro utmanas av just nu, som du jobbar med och som får din tro att växa? Ni kommer ihåg en gospelsångaren Andrew Crouch. Han skrev en gång i en sång, en rad, han pratade om sin tro. Och så är det bara en rad i sången som säger att "If I never had a problem, I wouldn't know that God could solve them." Om jag inte hade haft några problem så hade jag inte kunnat veta att Gud hade kunnat ta hand om dem och lösa dem. Så vad är din trosfaktor? Är det synd i ditt liv som du brottas med och säger, har Gud förlåtit den? Är det utebliven frukt? Eller är det, som det kanske ofta är, ett speciellt problem som du behöver överlämna till Gud och där du behöver lita på Gud att han tar hand om? Så får vi komma ihåg att det är i Kristus som alla Guds löften har fått sitt ja, som det står i Nya Testamentet. Efesierbrevet talar om Kristi ofattbara rikedom. Det är där i som våra bönesvar ligger. Det är därifrån våran grund att ha en visshet om att Gud förser oss med det vi behöver. Han tar utav Kristi ofattbara rikedom. Och kanske det är ett av de finaste löftena vi har i Nya Testamentet, från Romarbrevet 8, vers 32, där Gud säger att han, Gud alltså, som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han annat än kunna ge oss allt tillsammans med honom? Så vårda din tro och låt den växa. Hur kan du göra det? Hur kan tron vårdas och växa? Ja, den behöver, som vi sa, den behöver övas, den behöver gymnastik. Men ordet som den helige använder i våra liv för att låta tron växa, ta vara på det. Memorera gärna ordet, och den helige ande kommer att använda det när du behöver det. Och använd ordet också att tala till dig själv. Predika för dig själv. Har du gjort det någon gång ibland? Har du använt Guds ord som utgångspunkt för att predika till dig själv angående de problem och prövningar du ställs inför? Det är det som rör kanske just din troskamp eller trosfaktor. Det var det ena, ordet, andra, gemenskapen. Fler vedträn brinner bättre än ett ensamt vedträd. Vi behöver varandra och vår gemenskap i tron. Tredje, tacka Gud. Står i Psaltaren 103, vers 2, att lova Herren min själ och glöm inte alla hans välsignelser. Det är så lätt att problemen blir det som tar överhanden i livet, och att vi glömmer Guds välsignelser. Vi glömmer alla bevis på Guds trofasthet. Vi glömmer så oerhört lätt de bönesvar vi har fått. Tacka Gud. Och för det fjärde, bed frimodigt. Bed med frimodighet. Gud är en god fader och en som villigt ger åt sina barn utifrån Kristi outransakliga rikedomar. Så, jag började med att säga att Abraham hade tre stycken stora trosutmaningar, och vi har bara hunnit till två. Vi pratade om detta att aktiva, att han skulle lämna sitt land, och detta passiva där han väntade på den utlovade sonen, avkomman. Den tredje utmaningen, den beskrivs i, kan man säga, den kommenteras i Hebreerbrevets 11:e kapitel också, i den 17:e versen. Jag ska inte gå in på den här tredje faktiskt, jag ska bara nämna vilken den är. Och där står det att i tron bar Abraham fram Isak som offer när han blev satt på prov. Ja, sin enda son bar han fram som offer fastän han hade fått löftena. Till honom hade Gud sagt, genom Isak ska du få dina efterkommande. Abraham räknade med att Gud hade makt till och med att uppväcka honom från de döda. Därifrån fick han honom också tillbaka, billigt talat. Och ett oerhört trosprov förstås, som trotsade allt förnuft detta. Att Isak skulle offras, som ju var den som inom vilken löftet skulle fullbordas. Jag går inte in på detta mer. Jag tror att en del av oss var här i början på året. Vi fick höra en fantastisk predikan över just detta temat när vi hade gudstjänst gemensamt med vår kinesiska församlingen här. Den kinesiska pastorn predikade över detta. Då jag ska avsluta nu. Jag ska bara upprepa den här Paulus uppmaning till Timoteus. Kämpa trons goda kamp. Grip det eviga livet som du har blivit kallad till. Och så står det, och som du bekände dig till genom att avge den goda bekännelsen inför många vittnen. Och det här sistnämnda här, det är förmodligen en hänvisning till Timoteus dop när han avlade den goda bekännelsen inför många vittnen. Ta med dig detta, denna uppmaning, och fundera över vad som är din trosfaktor idag och i den kommande veckan. Och be till Gud om hjälp att kämpa trons goda kamp. Gud som ger åt alla villigt och utan förebråelser. Så, vi ber tillsammans. Herre, tack för att du har velat att skänka oss dina välsignelser genom tron. Tack att du har gett oss ditt ord för att vi ska veta vad vi har att tro på och vem du är som skänker oss löftena. Och jag ber dig nu, Herre, för oss alla som är samlade här i detta möte, att du styrker oss i att kämpa trons goda kamp. Och att, Herre, när vi särskilt utmanas och prövas, att du kommer till vår hjälp med anden och ordet och våra bröder och systrar i tron. Tack, Herre, att du vill föra oss fram på trons väg. Tack, Herre, för trons fullkomnare, Jesus Kristus, vår Herre. Genom vilken, Herre, du har skänkt oss allt gott, all välsignelse, evigt liv. Amen.